välkomna till Knytpodden. Knytpodden produceras av projekt Nexus, ett treårigt samverkansprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi är fyra riksförbund som tillsammans utvecklar en samverkansmodell som bland annat ska hjälpa unga att lättare hitta in i föreningslivet. Denna podd är tänkt som ett forum för ungas berättelser och frågeställningar i civilsamhället. De fyra riksförbunden som samverkar är RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, SUB, Riksförbundet för Subkultur, Ung Media Sverige och Kontaktnätet. Vill du veta mer om projekt Nexus hittar du det på Knytpoddens Facebook-sida. Jag heter Marielle Sterner och kommer från Ung Media Sverige. Dagens avsnitt av Knytpodden har ögonen på framtidens konserter. Och med mig har jag Måns Gustafsson, Teresa Bystedt och Jonathan Lidberg Kolinder. Och jag är otroligt taggad på att börja diskutera, men först tycker jag att vi kör en liten presentationsrunda. Vem är ni och vad har ni för bakgrund?
Teresa Bystedt heter jag. Jag är verksamhetsansvarig på Pipeline Sundsvalls musikforum, som är Sveriges äldsta musikförening och en häftig rockklubb för alla åldrar. Kör väl 50-tal arrangemang ett vanligt år. Nu inte så mycket.
Jag heter Måns. Jag är student och praktikant här med Nexus. Jag är en konsertälskare. Jag har inte så mycket erfarenhet av att arrangera konserter, men jag tycker om att gå på dem.
Jag heter då Jonathan och jag är programmerare. Jag gör mest spel just nu, men jag har gjort VR de senaste 3 åren.
Superkul att ha er här, ett blandat härligt gäng. Ni känner ju säkert till allihopa att musikbranschen är ganska hårt drabbad av den här coronapandemin. Det är nog ganska många människor i Sverige som sitter hemma i vårsolen och önskar att de redan har varit på minst 2 konserter. Och i och med att problemet är just fysiska konserter så har ju ett fix varit att skapa digitala event istället. Har någon av er testat ett sånt här digitalt event, en digital konsert?
Vi började ganska tidigt förra våren på Pipeline då, att vi kom på det i ren så här panik. Men hur gör vi nu? Vi måste göra verksamhet. I och med att vi får så mycket bidrag så har ju vi också på något sätt ett ansvar att fylla. Vi måste på något sätt prestera lite verksamhet sådär. Så att vi var faktiskt en av de första som började streama konserter när det fortfarande var precis i den vevan att folk hade haft tråkigt i några veckor. Och sen dundrade vi upp med en ganska festlig stream med, som gjorde väldigt snyggt sådär. Filmat i 3 vinklar och vi hade programledare och folk sa att det var som gamla ZTV ungefär. Nej, det var riktigt proffsigt sådär. Jag hade med inledning och jingel och ja, massa häftigt. Men sen märkte vi ganska snabbt där efter några månader, då började ju alla streama. Och då var det som att det vart ju inte lika stort sug efter det på något vis.
Jag har deltagit i ett gäng online-konserter ändå, som mest varit gratis visserligen. Och mest streamade på YouTube. Man märker skillnad på när det är proffsigt gjort och när det är genomtänkt. Och det uppskattas verkligen när man är hemifrån.
Ja, alltså Pipelines ordförande är ju Carl Adam heter han, och han har jobbat väldigt mycket med tv-produktioner och alltså i väldigt så här professionella sammanhang, kanske mest ja, sport tror jag och så. Men så att vi fick ta lite av den kompetensen, så att det var liksom ett team med ljus och ljud och folk som visste vad de gjorde, och själv fick jag sitta och trycka på en knapp när vårat swish-nummer skulle dyka upp i rutan. Och sen hade vi en som min kollega på Pipeline då, som satt och höll koll på chatten och sådär, så det var väldigt... Försökte väl vara lite så här interaktiva. Men, och vi var ju, första gången visste vi inte alls vad vi skulle förvänta oss. Så vi var så här, men gud, det är 3 som tittar. Så här, och sen stack det iväg liksom. Men nu är det 77 och nu är det över 100. Och nu skriver folk i chatten. Och så kunde ju folk ställa frågor också som programledaren sen tog upp. Från vi varvade spelningen med intervjuer. Så fick de gå och sätta sig i soffan, dricka lite kaffe och få frågor från publiken helt enkelt. Man känner att folk är med på ett annat sätt som gör att man inte känner sig helt isolerad.
Ja, men det här med interaktivitet, det är verkligen en stor och viktig fråga som vi definitivt kommer komma tillbaka till. Jonathan, har du varit med i något digitalt event eller någon digital konsert?
Jag har inte varit på någon direkt digital konsert. Jag har varit, jag har kollat mycket livestreams och grejer under hela coronagrejen. Men jag har inte varit på en av de här konserterna.
Therese, du har ju beskrivit mycket hur ni har blivit drabbade av corona. Och jag kan tänka mig att många i branschen kan identifiera sig till det. Men vilket utbud skulle ni säga finns? Ni gick över till livesändningar, men finns det något mer som man kan ta del av?
Alltså det beror på lite grann hur hårda restriktionerna har varit. Vi gick över även, alltså det vi gjorde var ju först de här streamarna och sen lättade ju restriktionerna fram till sommaren där man fick ha 50 personers arrangemang. Vilket gjorde att vi bokade på för hösten igen. Till att börja med så fick vi ju såklart boka av hela våran vår, vilket var jättetråkigt. Men sen bokade jag på som tusan till hösten. Och då satsade vi på sån här, ja, lite mindre sällskap helt enkelt. Och mycket så här med sittande publik. Ja, men vad kan funka och vad funkar inte? Och det var ju lite speciellt. Folk är inte så vana att sitta inne på pipeline och sitta still på en stol. Men vi försökte väl göra det lite snyggt så där, dra fram lite soffor och fåtöljer och folk fick mysa ner sig lite grann. Så det var ju ändå på något sätt ett mer kontrollerat alternativ. Men sen när restriktionerna liksom snörptes åt ännu mer, då var det ju bara boka av igen det som var tänkt. Så utöver streamarna så vet jag faktiskt, det har vi ju suttit och funderat väldigt mycket på pipeline också. Men vad kan vi göra och vad kan vi göra mer och vad kan vi hitta på? Och svaret är ju att det är ju inte så mycket. Och visst, streamar är jättekul och det kan vara ett jättebra komplement till konserter i framtiden. För de som kanske inte kan, verkligen inte kan komma. Men vår målsättning såklart och önskan, det är ju att folk ska komma fysiskt på spelningarna. Sådär. Sen om man har brutit benet, då är man ursäktad. Så man är konvalescent hemma.
Ja. Ja, men Måns och Jonathan, då, vad säger ni? Vad finns det för utbud idag?
Ja, alltså det jag har tittat på, det är ju det här med, alltså, med livestreamingar. Det är flera eller artister som jag har tittat på som jag tycker om, som har egna initiativ. Bland annat en rappare som heter Young Lean. Han gjorde det ganska tidigt, det var ett år sedan nu ganska exakt. I april så gjorde han en livekonsert som verkade ganska simpel. Det var ju mest för att promota ett album som han skulle släppa. Han hade hyrde utrustning och sen så en skåpbil och ställde bara upp den på någon kaj. Och så streamade de därifrån. Han stod bak i den ensam och sjöng sina låtar. Vilket var väldigt uppskattat. Alltså det var, nu då så är det 600 000 personer som har tittat på det. Och sen så som vi pratade om det med Fortnite med Travis Scott, tyckte jag var, det var väldigt coolt att se.
För den som inte vet vad Fortnite är eller vem Travis Scott är och den här konserten, vill du berätta lite vad det var för någonting?
Ja, alltså Fortnite är ju ett tv-spel eller datorspel. Och de håller event, vad jag förstår det, som en gång om året. Men så då har de bokat in en artist, Travis Scott var det i detta fallet, som är en rapartist från USA. För att hålla en livekonsert då för spelare som ville gå och kolla på detta. Så var det spelare över hela världen. Och så stod de där och dansade. Och den här rapartisten då gick runt. Han var en jättestor person. Han var liksom uppe i himlen och gick runt. Och alltså det var verkligen så här, det var nytänkande på något sätt. Jag spelar inte så mycket Fortnite. Spelar någon av er Fortnite?
Jag är ju väldigt insatt i hela världen. Även ifall jag kanske inte spelar det själv. Men det är ett väldigt intressant ämne du snackar om. Jag tror att interaktivitet verkligen är nyckelordet där. För att även ifall du inte kanske är på konserten själv, så har du ändå en avatar du kan styra liksom, och känna att du är med i upplevelsen. Jag vet att de lekte mycket med typ så här gravitation och grejer på alla karaktärer. Jag är rätt säker på att Marshmallow också hade en sån stor livekonsert på Fortnite. Inte lika stor, men ändå kul komplement till hela streaminggrejen.
Jag var inte på den här konserten själv, men jag kan tänka mig att alla sprang runt och gjorde sina små Fortnite-danser.
Alltså jag är ju helt lost här nu. Jag ser det som att det är typ en Sims-värld. Det enda jag vet är att det finns vinnargester. Det vet jag. någon vinnardans eller sånt där.
Exakt, sådana danser och sånt.
Ja,
ökända.
Ja.
Jag vet också att de som en del av hela det här att kunna få ut pengar och det här. Många livestreaming blir ju gratis att titta på, för det finns egentligen kanske inte så mycket mer än reklam som går att egentligen. Det är ingen som har haft en jättebra idé om hur man får mycket tittare, fyller hela behovet och samtidigt får ut samma pengar. Hade det varit löst hade ju inte musikbranschen gått back 75% eller vad det var, livekonsert 2020. Men jag vet att en sant grej de gjorde i Fortnite med Travis Scott var att de istället sålde som en kosmetisk ändring till din karaktär, så att du sprang runt som Travis Scott också. Eller en robot Travis Scott. Kunde på så sätt visa ditt fandom.
Ja, men det här med att tjäna pengar på digitala konserter är ju verkligen en supersvår fråga. De flesta digitala konserterna är ju gratis, och är de inte gratis så är det svårt att få dit folk. Och jag tänker att vi ska diskutera det lite mer. Ett förslag är ju att få in sponsorer. Sara Larsson hade ju nu den 8 mars en livekonsert på YouTube. Och den höll hon tillsammans med IKEA. Och den var ju verkligen super snyggt gjord. Man såg ju att man har lagt ner en stor budget på det här. Och jag vet inte om ni har sett den här konserten först och främst.
Jag har inte.
Nej. Jag måste kolla upp det faktiskt.
Jag tyckte faktiskt att den var superbra. Jag vet inte om den faktiskt var live. Men den ser ut att vara live. Så oavsett så fick man det intrycket. Hon bytte scener under tiden. Hon bytte till och med outfit en gång. Det ser verkligen ut som att det var en konsert. Liksom hela scenen var en konsert. Men samtidigt var det mycket mer personligare.
Men jag håller med. Alltså det var coolt att man kunde se. För när de bytte scener, det var lite som att de hade byggt upp. Jag vet inte om det var två eller fyra eller tre stycken kuber mitt emot varandra. Och så var de inredda på olika sätt. Och på något sätt känns det som att det var, eller man kunde se IKEA i rummen, så att de var ju verkligen med, inte bara med pengar tror jag, utan också med inredning. Men alltså att då zoomade de ut från kuben och så då såg man lite bandet och ja, lite kameror, personal som var där. Och sen så in i nästa kub. Och så kom Sara då in där. Och det kändes helt naturligt. Det var ganska coolt. Men som du pratade på där med att de bytte kläder, inte bara kläder och scener, utan hon bytte kläder väldigt, väldigt snabbt. Till och med örhängen har jag märkt till. Vilket jag har inga örhängen, men det känns väldigt svårt att byta örhängen och en hel outfit på 5 sekunder. Men jag vet inte, de jobbar ju med det, så det.
Alltså jag tänker mig att hon hade ett helt jävla team som bara slängde sig på henne så fort hon kom ut och bara drog av allting och satte på allting.
Jo, men det har hon säkert. Men det känns ändå som att det kan vara farligt. Eller jag vet inte, jag kanske bara överdriver detta. Men jag menar, det är ändå en pigg. Jag vet inte. Men det var väldigt coolt och väldigt, det var en väldigt bra konsert tyckte jag, överlag.
Ja, nej, men det var ju supersnyggt gjord. Och där tänker jag mig att den var så bra gjord just för att ett, det är Sara Larsson. Två, Sara Larsson är redan väldigt stor och har redan säkert en massa kapital och resurser och så vidare. Och plus då att hon fick in den här stora sponsorn IKEA. Men de flesta har ju inte riktigt de möjligheterna. Jag tänker då framförallt till dig då, Teresa. Hur har ni jobbat med att kunna få digitala konserter att gå runt?
Nej, men vi var som sagt väldigt tidig, så att det blev på något vis, jaha, men gud, ska ni livesända en spelning på internet? Nej, men typ så lät lite grann när jag sökte de första bidragen från Sundsvalls kommun just för att kunna avlöna personal och lite så här runt teknik, sånt som vi var tvungna att hyra in och lösa så. Men vi hade faktiskt en sponsor, det var en lokal. Ett lokalt företag som sponsrade med 3000 kronor för att synas i våran stream. Så där gjorde vi exakt som Sara Larsson faktiskt, lite mindre skala. Men annars så har det ju kommit så mycket från då, ja, men i med de här krispaketen då från Kulturrådet. Då har man ju vävt in också lite saker framåt, och så det är som att det har hela tiden funnits en budget för det. Sen är det ju så att i och med att vi får ett årsbidrag från Sundsvalls kommun, Där finns ju också verksamhetspengar som är tänkt att gå till spelningar, och då har vi kunnat budgetera om dem istället då till livestreamer. Och så sen nu i vår då är det kontaktnätet som har en budget just för livestreams och så. Så att det har liksom inte varit något problem längst vägen. Jag tror snarare problemet för mindre arrangörer är inte att det inte finns pengar. Det är väl att man inte riktigt vet att det finns pengar, så att säga. Medan jag kan tänka mig som kommersiell aktör, då blir det ju mycket svårare. För vi har ju inte sålt en enda biljett. Vi har fått det erbjudandet från biljetter som säljer våra biljetter. De kom ju med ganska snabbt den här lösningen, att man ska kunna köpa en stödbiljett och få då, inte vet jag, som en kod för att kunna titta på en konsert. Men i och med att vi har ju varit tvungen, i och med att vi har fått pengar och har på något sätt i syfte att erbjuda bra musik, så har vi haft dem gratis. Men sen har vi uppmuntrat att folk ska bli medlemmar, bli patrons, flasha swish-numret till Pipeline, och vi har ju fått väldigt fina donationer faktiskt, som har varit ett välkommet bidrag till kassan.
Mm. Men om ni inte skulle få bidrag externt, skulle ni då sätta ett biljettpris på konserterna?
Ja, absolut. Då skulle vi vara tvungen. För då tänker man, det finns ju ändå, även om banden generellt kan tänka sig spela gratis, de som är lokala, så är det ju alltid de här omkostnaderna, och man har oftast inte all utrustning man behöver. Det är klart, man kan ju alltid rigga upp en iPhone, man kan livesända på Facebook, ja men sådär. Men vill man göra det till en bra upplevelse för publiken, då känner jag också att det är ju någonting vi annars anstränger oss väldigt mycket för på Pipeline, att det ska vara en bra ljud- och ljusupplevelse. Vi vill erbjuda en professionell scen för våra artister och för vår publik. Och då känns det ju jättetråkigt om vi skulle göra något halvdant när vi då streamar. Men jag vet ju många liksom arrangörer som är i Pipeline-storlek eller mindre, som har stått väldigt handfallna under den här perioden. Och att det har tagit ganska lång tid innan det kommer sån här stöd från större organisationer. De kan erbjuda inte bara liksom ekonomiskt stöd, utan även så här gör ni för att upprätta en stream, så här gör ni för att det här behöver ni och så vidare. Det är många som liksom mindre föreningar som har hamnat väldigt mycket i skymundan och kanske inte ens har haft en medlem reggad på över ett år, bara för att de vet inte vad de ska göra.
Om man inte har de här bidragen, de här externa stöden, så är det ju himla, himla mycket svårare. Då måste man ju få det att överleva på något annat sätt. Traditionellt sett så är det ju besökaren såklart som betalar för sin biljett. Om det är så att digitala konserter kommer att överleva på något sätt efter corona, så behöver vi ju förmodligen hitta någon lösning för det här. Måns, du som gillar att gå på konserter, hur mycket skulle du betala för, vi säger Sara Larsson-konserten? Om du skulle vara tvungen att betala entrépris?
Ja, för att se den digitalt.
Ja, eller någon annan artist som du gärna vill se.
Ja, alltså det är en bra fråga. För mig handlar det om vart pengarna går. Alltså om jag vet att pengarna går till Sara Larsson, eller vi tar en mindre artist. Det känns viktigt för mig att inte ett skivbolag samlar upp alla pengarna från det jag betalar för att gå på den. Utan då känns det som att det får gå till antingen artisten eller liksom några som har det jobbigt. Då kan jag tänka mig att betala. För att jag är ganska, ja, vad ska man säga, alltså det mesta på internet känns som att det, om det inte är gratis, så är jag inte så jätteintresserad egentligen. Det låter kanske lite konstigt, men så är det. Men för att gå på en Sara Larsson-konsert, ja, 100 kronor tror jag.
Jag skulle själv också säga 100.
I vår helhet testat både digitala och fysiska konserter. Men vad är det bästa Skulle ni helst vilja gå på en digital konsert eller en fysisk konsert?
Alltså jag skulle ju klara mig bra utan digitala konserter för resten av livet, känns det som, efter det här. Bara man får springa på spelningar. Va? Finns ju inget bättre.
Ja.
Eller bara jag?
Det är inte bara du. Jag håller med dig. Jag vill jättegärna också gå på konsert. Alltså det är ju verkligen en unik upplevelse som man inte riktigt når via digitalt, tycker jag. Så ja, det jag längtar verkligen.
Jag skulle faktiskt också säga att just nu så det finns egentligen ingen satsning som har gjort den digitala konsertupplevelsen lika, alltså jämförs lik med att gå på live. Jag tror att teknologin hade kunnat vara där för en viss select få som har alla de senaste hårdvaruprylarna. Men det är inget företag so far som har gjort den satsningen som hade behövts. Och sen att få in live-delen skulle ju i så fall definitivt kräva en tillräckligt stort antal människor som är villiga att betala och har hårdvara som behövs.
Alltså jag måste ju sticka ut lite här då, som den introverta jävlen jag är, och säga att jag är ändå ett fan av digitala konserter. På fysiska konserter så står man upp i en timme och kanske till och med dansar. Och varenda gång får jag så himla ont i mina fötter och jag får träningsvärk i benen. Och så kan man liksom inte riktigt, om man vill gå därifrån så kan man inte göra det hur som helst. Liksom, man vill ha en paus. Och jag är också ett väldigt stort fan av att sitta i pyjamas. Det kan jag göra hemma.
Ja, självklart finns det ju nackdelar. Och jag är 1,56. Jag får jätteofta inte se någonting. Jag ser massa huvuden på folk. Eller man hamnar i någons armhåla för att jag tycker om att kolla på punk och hårdrock. Och då ska folk hoppa på eller förnära mig. Och jag vill gärna ha mitt personal space samtidigt som jag liksom står längst fram och har perfekt ljud och bild. Så här. Men jag kan väl tänka mig att det kommer vara ett komplement, tänker jag. Det är jättemånga arrangörer som ändå i den här streamingtiden ändå skaffat sig en ny kompetens och förmodligen nya tekniska prylar. Det vi har tänkt på jättemycket är att det är jättebra att vi kan kanske erbjuda banden som spelar hos oss. Ja, men vi har ju utrustning, vi kan ju spela in eran spelning. För jag menar, om de sen i sin tur använder det för att promota sig och vi samtidigt får visa upp våran klubb och våran förening, då är det lite win-win. Och så får man väl bara ha överseende med att det finns några pyjamasnissar där ute som hellre sitter hemma.
Jag tror att jag är minoritet, men det finns säkert några som håller med mig. Men jag tror att majoriteten håller med er och ser fram emot de här fysiska konserterna. Mm. Men om det värsta skulle hända och pandemin är för evigt, vad skulle ni vilja ha av tekniken för att det skulle vara lika nice att gå på en digital konsert?
Ja, men då skulle det ju vara så här, ja, men då är det ju upp till VR-folket att jobba dag och natt. Så att man verkligen får till någonting. Mm. Gärna sån här 5D så man får med folks fisar och svettlukt också. Armbågar i ansiktet. En helhetsupplevelse. Man får betala lite extra.
Betala lite extra för armhålorna. Ja, ja. Men det jag hör då är liksom få in hela bilden. Alltså alla ens sinnen ska beröras. Jonathan, är det här möjligt?
Ja, nej, men alltså till viss del, alltså är det här möjligt? Det mesta är nog möjligt. Men är det möjligt idag? Det finns otroligt mycket som görs. Jag ser ju framförallt också en grej som är positivt digitalt. Och det är att om du är ett band som har, säg, 10 000 pers som vi ser det samtidigt. Min bild när jag ska gå på konsert är att jag kommer ju stå längst fram. Jag kommer ju stå längst fram i mitten och jag kommer hela tiden kunna se. Och sen så får man ju, så hamnar man ändå liksom någonstans rakt i mitten och plötsligt upptäcker man att oh shit, jag kommer kissa på mig. Och där är väl någonting man faktiskt egentligen kan lösa i till exempel VR genom att du delar upp de här 10 000. I rum med sig 50 Så alla de här känner att jag är en av de 50 som är längst fram. Liksom. Och de ser alla runt sig och de känner att oj, oj, alla är här. Jag är en del av det här. Men jag är en av de 50 längst fram. Och så visar det sig att alla är del av de 50 längst fram. Det är bara det att du är 50 A, du är 50 B, du är 50 C. Jag tror att många sådana grejer kan man ju läsa med VR. Vibrationer är någonting man kanske inte tänker så mycket på. Med att känna att, speciellt när det kommer till stora, feta bashögtalare till exempel. Så är det ändå folk som betalar hur mycket som helst för att oh, jag vill att bilen ska burra liksom till musiken. Och det kan man lösa definitivt med västar och sånt. Det finns absolut redan.
Måste man klä in sig i någon dräkt då?
Så tanken, alltså det finns olika produkter på marknaden. En grej är ju bara att du har nästan som en tröja liksom. Just den kan vara inte så viktig. Du kan också bara ha att kontrollerna du håller i handen burra. Det är den vanligaste som används idag. Så du kan komma runt en hel del. Lukter, alltså det finns faktiskt också folk som redan håller på med det där. Men då är det mer grejer som kanske är rakt av bara röklukt liksom. Det finns också rätt många mardrömshistorier om teoretiska framtida hackers som hackar in fisdofter i din lokala headset. Det är en hel magisk värld av otäcka möjligheter.
Okej, men så i framtiden, om jag vill ha en autentisk konsertupplevelse men jag vägrar lämna min pyjamas, då kan jag alltså komma in i en liten dräkt och känna hur folk knuffar på mig och lukta folks rökning, öl, dräkt och fisa.
Jag tänkte nog mer sån klassisk fake-rökmaskindoft, men sure, folk som röker, varför inte?
Rök i krog liksom,
ja.
Det var ju saknat.
Ja.
Det känns autentiskt i alla fall.
Någonting man faktiskt inte riktigt alltid tänker på är just när det kommer till musik också. Det är att om du ser en grej på till exempel YouTube eller om du ser en grej live, en av de största grejerna som gör att du reagerar på oh, det här känns, jag är här, det är att du har ett sorts 3D spatial sound kallas det. Så du känner att det kommer från en plats. Det är liksom, om jag vänder mig till höger hör jag plötsligt ljudet mycket mer på höger sida än vänster sida och så vidare. Och så fort du får in det i till exempel en VR där du har 3D-ljud, då känns det plötsligt som att hjärnan luras in i att den känner att oj, vänta va? Det här är inte vad jag trodde det skulle vara. Det är rätt fett. Och jag tror att om mer skulle göras med det.
Menar som någon surround-ljud eller?
Exakt, bara faktumet att du känner att, du vet, jag är här. Så tänk dig ett surround-ljud som hade reagerat med en högtalare på dina huvudrörelser. Det är så jag tänker.
Vad känner ni om den sociala aspekten från fysiska konserter? Är den viktig? Behöver den integreras i digitala konserter för att det ska bli relevant?
Alltså jag tycker att den är ganska viktig. Alltså att gå på en konsert, jag har inte gått på så många konserter själv, men jag har gått med ett kompisgäng kan man säga. Och det är någonting, eller festivaler för den delen, framförallt festivaler. Det är någonting med att liksom, ja men man är hemma, har lite förfest kanske, vad ska man kalla det, bubbel och fix liksom. Och så går man dit och är alla, liksom, det är gemensam glädje att vi alla ska gå dit och dela detta. Det för mig är ganska viktigt. Det är en stor del av festival eller konsertupplevelsen också. Att liksom dela det med de andra. Men jag tyckte det var jättekult det du sa om det här med VR. Att man kan vara där och dela detta med 50 personer. Och bara, wow, jag är här och gör det med dem. Och det är för mig väldigt viktigt. Eller att kunna prata med dem. Jag vet inte hur det funkar, om man kan göra det.
På ett bra sätt ska jag också tillägga. Jag tänker till exempel på Sara Larsson-konserten. Den hade ju en chattfunktion via YouTube. Och jag blev inte klok på den. För att folk skrev hela tiden. Så man hann liksom inte se ens vad folk skrev. Och det mesta folk skrev var ju också typ så här smileysar. Eller landsflagga. Och så skrev man vilket land man kom ifrån. Det blev liksom ingen diskussion. Och man kunde inte connecta med någon. Och man kunde alltså som sagt knappt läsa. Så hur kan man rent tekniskt få till en bra social miljö i digitala konserter?
Jag tänker direkt att en av de stora grejerna när du är vid en konsert eller någonting sånt är att du vill få med hypen. Som man också så, du beskriver att man, det går inte att läsa. Så, men det du kan göra där definitivt, du nämner, är det möjligt? Det finns det, alltså 100%. Det kallas proximity voice chat och det är liksom att precis som jag pratar nu kan jag bara prata liksom. Det som känns bäst där är att du faktiskt har en volymkontroll till andra människor. Så om du känner att vad i helsike händer, liksom, då kan jag bara dra ner deras volym till 1 av 100. Och om jag tvärtom känner att oj, det här låter bättre än musiken, så kan jag säkert dra upp den till 100 och dra ner musiken och göra precis som jag vill.
Vad schysst att kunna muta människor sådär. Det hade man ju velat kunna gjort.
Jag håller med. Det är alltid någon fruktansvärd publik.
Ja. Nej, men det här med att jag menar, vill man gå på, om man går på någon större spelning sådär, på någon arenaspelning eller liknande, eller jättestor festivalspelning, då tänker jag mig att sådana grejer kan man ju nästan, alltså, jag vet inte hur många sådana spelningar jag har stått själv eller gått till själv så där, för att det finns en annan form av anonymitet mot, för jag tänker på den här sociala delen som vi då, som har en musikförening i en mellanstor stad där det är liksom folk känner varann och man vet att ja, men jag går dit och då vet man att ja, det är någon av de här som sitter i insläppet och de här ska ju dit och jag känner bandet. Det spelar kanske inte så stor roll vilka som spelar, för det är inte den upplevelsen som man är ute efter, utan det är bara den här känslan av att vara på en musikklubb. Det är känslan av att ja, jag har hört att de här ska vara bra. De har inte spelat in något än, men jag kanske är en av de första som får liksom så. Jag tänker mig att ska man säg att man ska köpa en biljett, säg att den här jättehäftiga VR-spelningen går av stapeln, eller att det är någon skithäftig ny spelning med Sara Larsson eller sådär, då vet man ju redan vad man, att det kommer vara jättebra. Det här kan jag köpa en biljett till, det här kommer vara jättebra. Men alla de som är mitt emellan akter eller småband eller de ska spela första gången, de kommer ju behöva de här skruttiga små livescenerna och folk som bara råkar, det är ingen som går dit för deras skull, det är ingen som köper en biljett för deras skull, man är där för att se någonting annat, och sen av en slump så råkade man komma för tidigt och såg att det var ett skitbra litet band som ingen vet vilka de är innan. Det är ju så jättemånga band har startat sin karriär, tänker jag. Så att risken är ju också så här att när det blir så selektivt på, alltså säga att man ska liksom köpa en, man ska köpa en digital biljett. Man måste ju på något sätt redan vara ett fan. Och det är det jag tror är skillnaden mellan den här digitala musikvärlden och resten av musikvärlden. Den mindre obevandrade och det man ser av en slump för första gången. Och, ja.
Det var ju superspännande. Det har inte jag tänkt på. Men om jag tolkar det rätt då. Så om digitala konserter blir normen, så tänker du dig då att det kommer gynna de stora aktörerna främst. Och vi kommer förlora den möjligheten och plattformen för att lära känna och lyfta mindre band, helt enkelt.
Ja, men jag tror det. Och sen handlar det ju om, vad ska man säga, folk har inte hur mycket tålamod som helst. Jag menar, ta en festival. Det finns ju en anledning varför man klämmer in, alltså varför man har en mix av akter. Och hur många har inte sett det här bandet för första gången för att de stod och väntade på att Foo Fighters skulle spela. Så jättemånga av de här mindre banden som liksom i startgropen av sin karriär har ju fått draghjälp av de större artisterna. Jag kan väl tänka mig om någon stor artist ska göra en stream. Visst, folk kommer säkert fortsätta pusha för varann och så vidare. Men det finns ju inte riktigt samma spann. Utan ja, men nu har jag den här timmen. Sen kommer ju folk gå iväg och göra annat. Eller tappa intresset eller vad man nu gör. Jag tror inte man orkar. Inte som det kanske ser ut nu. Att folk sitter framför datorn eller sitter framför tvn. Liksom man har inte samma, tänk att klämma in 50 000 människor på ett festivalområde i 4 dagar. Det finns ju alltid tusentals människor som är pigga på att se musik. Alla är inte där på samma scen samtidigt, men det är alltid folk i omlopp.
Jag håller med om det. Jag har upptäckt många band så, för att jag har varit på festival och fördröjt tiden någon annanstans. Så det är väldigt viktigt.
Ja, men superspännande. Men även om vi har snackat om en hel del möjligheter, vi säger att det finns, man kan ha konserter i spel och VR-tekniken kan bli tillgängligt och spännande. Så tolkar jag ändå er alla som att ni föredrar trots det fysiska konserter. Så då vill jag avsluta med frågan, hur tror ni att framtidens konserter kommer att se ut?
Ja, jag tror att det, jag menar till att börja med, alla band kommer vara sugna på att spela. Vi arrangörer, vi kommer också ha jättemycket energi. Tror jag tänker alla festivaler som har fått ställa in. Det kommer vara liksom festivaler hela sommaren. Jag hoppas, nu pratar jag lite utopiskt här kanske. Men, ja, men jag tror verkligen det. Jag tror att det finns ett sug. Folk har kompromissat väldigt mycket. Även mer kompromisslösa artister har kompromissat och tänkt om, skalat ner. Ja, men jag åker ut solo och så vidare. Absolut, vi kan för första gången spela för en sittande publik. Ja, men sådana saker. Så att jag tror att det kommer finnas mer på något sätt svängrum. Jag tror att folk kommer och har lärt sig och tvingats till att kompromissa mer för att nå ändamålet. För allting är ju bättre än det här. Det som har varit under 2020 och in på det här året. Så att jag tror att det kommer bli ganska mycket roligare.
Jag tror att, precis som du säger, att folk kommer vara väldigt spelsugna och liksom konsertsugna. Att folk kommer nästan kasta sig ut för att gå och titta, bara titta på någonting egentligen. Men jag tror inte det ena behöver utesluta det andra heller. Jag, alltså, med det här med livestreaming, vi har ändå lärt oss en hel del ifrån det. Så att, om, jag tror du pratade om det tidigare, att liksom kunna göra båda sakerna samtidigt, eller du erbjuder liksom banden spela hos er att spela in mot dem. Jag tror att kunna sända en konsert live, men sen också kunna sända den online, tror jag kommer vara jättebra för tillgängligheten. Och sen så tror jag också att liksom artister av eget intresse vill kanske ha någon livestream eller någon egen konsert. Och liksom så här, hej, men vi ska släppa ett nytt album, men vi bjuder på den här konserten liksom. Och så kör de en kvart, kör 2-3 låtar, jag vet inte, akustiskt eller vad som helst. Och spelar in, och, jag vet inte, kanske kör det till på Instagram till och med, eller så där. Väldigt, alltså, jag tror det kan öppna mer spontana grejer. För man inser kanske att så här, en konsert behöver inte vara på en scen liksom, utan det kan vara från toaletten, eller jag vet inte. Man kan liksom ha konsert lite var och vart som helst.
Jag tror verkligen att också, precis som du sa där, att jag tror att det behöver inte utesluta det andra. Och, om vi bara kollar på en sån här nu under corona, hur det är så många paradigmskiften som har hänt. Så tror jag också att det är så många ny struktur, infrastruktur, som att kunna livestreama grejer och sånt. Och jag tror inte att det kommer kastas bort, utan tvärtom. Alltså att du gör både och, så att du kan ha, samtidigt som du spelar din livekonsert så streamas den online samtidigt, och du kan ha på sidan om bandet en så här stora liksom chattfönster där folk bara skriker alla de här liksom flaggorna och jada jada, och att du får liksom, att du kan mergea det på något snyggt sätt.
Tack så hemskt mycket för att ni kom hit idag, Måns, Teresa och Jonathan. Det var superspännande att få höra om era tankar om framtidens konserter.
Tack så mycket.